Så om ni har era biblar med er får ni slå upp till första Korintierbrevet kapitel 8. Kapitel 8. Jag håller på att göra en serie över hela boken, första Korintierbrevet, eller brevet kan vi kalla det kanske. Vi har kommit till kapitel 8, vi går igenom en vers för vers. Och vi har nu kommit till den del som inleder Paulus undervisning om den kristnes frihet. Så låt oss börja denna undervisning med att läsa i kapitel 8, vers 1-3 denna söndag. När det gäller kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta medan kärleken bygger upp. Om någon tycker sig ha kunskap om något så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. Amen. Så vi har alltså kommit till kapitel 8. Vi har slutat kapitel 7 förra gången ni som var här. Som då handlar om Paulus undervisning eller den helige andes undervisning genom aposteln Paulus om äktenskap, om celibat. Så det var 40 verser av biblisk undervisning om att det är bäst att du förblir som du är. Är du inte gift så förbli ogift. Är du gift så förbli gift. Men om du gifter dig så är det inte fel, det är inte synd. Men om du gör det, om du gifter dig, så gör det i Kristus. Gör det med någon som har Kristus som sin Herre. Detta ärar Gud. Men nu ska vi då vända blad och kolla på ett nytt ämne. Ett helt nytt ämne som jag nämnde redan. En kristnes frihet. Det kommer att börja här i kapitel 8 och gå fram ända till kapitel 10. Eller egentligen vers 1 av kapitel 11 också. Så vi kommer att spendera 3 kapitel att titta på den kristnes frihet. Paulus och den helige ande anser att detta är ett så viktigt ämne att vi behöver spendera 3 kapitel av detta brev. Det är ganska långa kapitel, inte ens kapitel 8, men det följande kapitlen. Så vi kommer att ta ett tag att se på detta ämne. Och det är en viktig fråga, inte bara för att det tar mycket tid att spendera det, utan också för att det är någonting som kristna människor verkligen grubblat över i alla tider, ända sedan kyrkans födelse, dess begynnelse. Vad får vi göra? Vad får vi inte göra? Vad bör vi göra med vår frihet? Och det finns många fall som Bibeln aldrig nämner. Många vardagliga situationer som inte specifikt nämns i Bibeln. Vi som var på vårt möte i onsdags kanske minns att vi talade om att röka och cigarrer. Är det rätt att röka cigarr? Är det inte rätt att röka cigarr? Bör man eller bör man inte göra det? Eller om vi tar en annan fråga. Är det rätt att ha en smarttelefon? Är det rätt att vara på sociala medier? Om det är rätt, hur mycket tid bör man spendera det? Sådana saker som inte nämns specifikt i Bibeln. Någonting som inte ens kan nämnas i Bibeln för att det är en senare uppkomst. Någonting som har kommit med senare teknik eller senare samhällsutveckling. Så vi har många sådana exempel. Vardagliga exempel. Konkreta exempel. Sådant som också tangerar teologi. Tangerar det som den kristne bör göra. Som att till exempel, är det rätt att få gå till butiken på en söndag? Är det rätt att vara på teater? Är det rätt att titta på filmer som inte är gjorda av kristna människor? Sådana saker. Är det rätt att stödja ett idrottslag, att vara en supporter? Väldigt konkreta saker. Nämner inga namn. Och det här gäller alla kristna. Man kan inte svepa det under mattan och tänka att jag är inte så teologiskt bevandrad. Vissa är teologiskt bevandrade. Men andra kanske tänker att det är inte så teologiskt bevandrade. Jag har inte läst Bibeln så noga. Så jag behöver tänka på det. Nej, vi kan inte lägga undan det. Vi kan inte bara hoppa över det. Vi måste ta ställning till det. Vi har just, eller viss mån går vi nu igenom en pandemi. Det har funnits väldigt konkreta saker som var och en måste ta ställning till. Vacciner, masker. Så vidare. Jag tror att alla här kan relatera till det. Så därför bör vi nu spendera kan vi inte säga hur mycket tid, år, med att titta på detta ämne, den kristnes frihet, vad Bibeln lär om vår frihet och hur vi bör förhålla oss till en värld full av ogudaktighet, full av orättfärdighet. Specifikt så kommer vi att se på avguda offer och det kött som kommer från det, och hur det var i Korint, vilket du kan få oss att tro att det är ju inte tillämpbart på oss. Vi har inga tempel i folkfar och offrar djur till sina avgudar. Men principen som vi kommer att se Paulus undervisa om kommer att vi att kunna tillämpa på våra liv, på våra vardagliga situationer. Så den kristnes frihet kommer att vara temat nu för en lång tid framöver. Men vi börjar med de tre första verserna här i kapitel 8 som vi nyss läste. Börjande i vers 1. När det gäller kött från avgudda offer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta medan kärleken bygger upp. Så igen, när det gäller, det är de orden som Paulus använder när han vill vända sig till ett nytt ämne. Så som vi såg i förra kapitlet när han vände sig till att tala om äktenskapet, så använde han det orden. När det gäller det ni skrev. Och vad är det då vad är det nu han vänder sig till? Kött från avgudda offer. Kött från avgudda offer. Och det, just den här texten som vi läser idag handlar egentligen inte om kött från avgudda offer. Det kommer att handla om kärlek, om kunskap. Så att Paulus gör egentligen ett litet sidospår här. Han har fått ett brev av korintierna. De har skrivit till honom om just det här ämnet. De har några frågor till honom. De vill veta vad som är rätt. Men Paulus inleder inte direkt med att tala om specifikt denna fråga, utan istället kunskap och kärlek. För det är det som vi ska tala om idag. Kunskap och kärlek. Vad är det för kunskap Paulus syftar på? Det är kunskapen om vad kött från avguda offer är. Det är bara kött. Eftersom det inte finns några avgudar. Det finns inga andra gudar än Gud. Han är den enda guden. Och det vet korintierna. Vi kommer att se sen följande gång i vers 4. När det nu gäller frågan om att om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen. Att det bara finns en gud. Så det här är den kunskap det har. Det är den kunskapen Paulus syftar på. Och sen kärleken. Kärleken är förstås, det är den gudomliga kärleken. Agape. Ordet för kärlek här i dessa verser är agape. Det är kärleken som Gud fadern visar till Gud sonen. Det är den kärlek som Gud visar till sina utvalda, till det som han har köpt med sin sons blod, som han har utvalt, som han har kallat, som han har förklarat rättfärdiga. Det är ordet för kärlek. Det är inte ordet eros. Det finns andra ord för kärlek på grekiska. Det är inte eros som är den sensuella, känslosamma kärleken mellan en man och en kvinna i äktenskapet, eller så bör det vara. Och det är inte fileo, det är inte kärleken mellan vänner, det är inte medmänsklighet, för ordet filantropi från fileo. Det är inte medmänsklighet, och det är inte ordet för kärlek mellan föräldrar och barn, stergo. Utan ordet här är agape. Guds kärlek. Den självuppoffrande kärleken. Den som utgav Jesus Kristus, Guds enda son. Det som var en kärlek som ledde Jesus ända till korset, ända till döden. En sådan kärlek. En kärlek som ger och inte som tar. En kärlek som är uppoffrande. Den som vi som kristna är kallade att emulera och ta efter, den högsta kärleken. Så det är här vi ska börja tillsammans med Paulus, med kunskap och kärlek. Vad det är att ha kunskap vad det är att visa kärlek. Så återkommer vi till det här ämnet om avgudoffer nästa gång från vers 4. Så vi vet att vi alla har kunskap. Vi vet att vi alla har kunskap. Och det här är det största sannolikhet ett citat från, som Paulus har från Korintierna. Det är vad de har skrivit åt honom. Det är deras påstående. Det är det som säger att vi alla i Korint, vi har denna kunskap. Den kunskapen om att det inte finns några avgudar. Det man kan se det på samma sätt som vi såg i början på förra kapitlet, där i vers 1 där det stod, när det gäller det ni skrev, det är visserligen bra att man, för en man att inte röra en kvinna. Det är inte Paulus som påstår att det är bra att inte röra en kvinna, utan korintiernas påstående. Det var det har skrivit till Paulus om. Samma sak här. Vi vet att vi alla har kunskap. Så det ordet kunskap verkar vara en form av buzzword i Korint. Någonting som de gärna lyfter fram. Vi har kunskap. Vi såg tidigare i brevet i början då vi gick igenom de första kapitlen hur ofta orden logos uppkom och Sofia, vishet alltså, och logos kan betyda ord eller vältalighet. Det var någonting som de gärna framhöll. Vi har logos, vi har vältalighet. Vi har Sofia, vi har vishet. Och nu kommer det till nästa ord. Vi har gnosis, vi har kunskap. Det är ett ord som förekommer många gånger här i 8 kapitlet. Mer än på något annat ställe i det här brevet. Antagligen just för att Paulus inser deras problem med detta ord, konceptet. Vad det är att ha kunskap. Vad man bör göra av den. Deras osunda inställning till kunskapen. Så. När vi ser det här orden, vi har alla kunskap, ser vi en form av stolthet hos korintierna. Vi har alla kunskap. Vi är det andliga, vi är det riktiga kristna. Vi har vishet, vi har vältalighet, vi har kunskap. Och som bevis på detta har vi mirakulösa gåvor. Vi kan tala i tungor, vi kan profetera. Vi är det andliga, vi. Så det finns en viss stolthet hos dem. Men nu bör vi förstås direkt komma ihåg att kunskapen i sig inte är dålig. Det är inte dåligt att ha kunskap. Det är inte en synd att ha mycket kunskap. Tvärtom bör vi vandra med Gud och samla på oss kunskap om vem Gud är. Vi måste veta vem Gud är. Vem vi är. Hur vi kommer till Gud. Att frälsningen är enbart genom Kristus. Vi måste veta det. Vi måste ha kunskap om det. Ingen kan komma till Fadern utom mig, säger Jesus. Ingen kan komma. Vi måste ha den kunskapen. Vi måste veta det. Det måste finnas i vårt huvud, i vårt förstånd, i vårt intellekt. Alla som är utan Kristus går under. Du måste veta det. Bibeln välsignar aldrig okunskap. Tvärtom. Den varnar mot att vara utan kunskap. Hosea 4:6. Den har vi sagt många gånger här i församlingen. Mitt folk går under av brist på kunskap. Av brist på kunskap. Och i Jesaja 5:13 står det, därför ska mitt folk föras bort i fångenskap, för det saknar kunskap. Det saknar kunskap, det går under. Vi blir bortförda i fångenskap, inte för att vi är kärlekslösa, inte för att vi är olydiga, inte för att vi är det ena eller det andra, utan för att det saknar kunskap. Vi vet inte vem Gud är. De vet inte vad Gud har sagt. De vet inte vad hans lag säger. Så ja, vi behöver kärlek. Men för att vi ska kunna älska så måste vi ha kunskap. Kunskap utan kärlek leder, som vi ser här, till uppblåsthet. Men kärlek utan kunskap är ingen kärlek. Så kommer Paulus till ordet men. Men! Paulus tillrättavisar nu korintierna. Ni påstår detta, men här bör ni veta, kunskapen gör oss uppblåsta. Och igen, kom ihåg det, kunskapen i sig är inte ond. Det är inte kunskapen som är synd. Det är inte fel att studera och växa i kunskapen om Gud. Paulus uttryckligen ber att de kristna i Kolosse ska göra det. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om Gud. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Korintierna hade kunskap, men de använde den fel. De hade kunskap bara för att ha kunskap. För att uppblåsa sig själv. Kunskapen, när den används rätt, är ett medel som för oss till kärlek, till gudsfruktan, som leder till ett sätt som behagar Gud. Någonting som är värdigt honom. Det leder till goda gärningar. För korintierna var det inte så. De hade kunskap, men den leder dem till uppblåsthet, till att synda. De fulla på luft, fulla på tomhet. Kunskapen i deras fall ledde till stolthet. Stolthet över att ha kunskap. Stolthet över att vara intellektuell. På samma sätt som vi såg visheten några kapitel bakåt. Paulus talar om visheten, hur den ledde till uppblåsthet. Kapitel 3 tror jag det var. 3, vers 18-21 står det så här: bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, så måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet: han fångar det visa i deras slughet, och vidare: Herren känner det visas tankar, han vet att det är tomma. Därför ska ingen skryta över människor. Den mänskliga visheten är tom inför Gud. Det är som en uppblåst ballong. Full på ingenting. Så skryt inte över mänsklig vishet. Och skryt inte över kunskapen du har. Den gör dig uppblåst. Full på tomhet. Kunskapen är god. Men används den fel, i den en källa till synd, till stolthet. Något som sätter dig över andra människor. När det istället borde vara tvärtom. Så när du har kunskapen så borde du älska dem, så att du sätter dig under dem. Så du lyfter upp dem istället. Det är agape. Kunskapens mål är att leda till kärlek. Till agape. Kunskapen är ett medel för att ta sig till detta mål. Kunskapen är inte ett mål i sig själv, som att vi samlar på oss mer och mer kunskap, blir smartare. Utan kärleken är målet. Och målet med att veta att vi är frälsta av nåd är inte för att visa hur kunniga vi är, utan för att visa hur kärleksfull Gud är. Är du frälsta av nåd? Prisa Gud för det. Låt andra människor veta hur mycket kärlek Gud har visat mot dig. Genom att du blev frälst av nåd alena. Så korintierna hade kunskap, men den gjorde dem uppblåsta. Varför? För att de saknade kärlek. Kärlek för sin nästa. Kärlek för sin bror eller sin syster. Kärlek för sin fiende. Kärlek för Gud. Kärleken bygger upp. kärleken bygger upp. Notera kontrasten. Kunskapen leder till uppblåsthet. Kärleken bygger upp. Kunskap utan kärlek är en synd. Kunskap som medel till kärlek är Guds avsikt. Kärleken bygger upp. Den stärker, den tröstar, den helar, den är till andras gagn. Vi kommer att spendera ett helt kapitel, kapitel 13, att tala om Guds kärlek, den gudomliga kärleken, agape. Och vad den är, vad den egentligen gör. Vi kan redan nu se i korthet på vad kärleken är, ifall ni vill se i kapitel 13. I vers 4 står det så här: kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Den bär allt. Den tror allt. Den hoppas allt. Den uthärdar allt. Kärleken är målet. Kärleken ska inte upphöra. Kunskapen ska upphöra. Men kärleken ska fortgå. Den förblir. Den bygger upp. Den bygger upp andra. Den lyfter upp andra. Det är motsatsen till att vara uppblåst. Men ingen av oss, jag kan garantera det, ingen av oss har för mycket kunskap. Detta är inte en kritik mot att ha för mycket kunskap. Vi kan alla ha mera kunskap om Gud. Lära oss mer om vem Gud är, om vem vi är. Vi bör anstränga oss så mycket mer att lära oss om detta. Men målet igen är inte att vi har kunskapen i sig själv, som Korintierna påstod. Vi har alla kunskap. Utan målet är att älska som Kristus älskade. Som han som utgav sig själv för sina fiender, ovärdiga syndare, maskar. Detta bör vara vårt mål när all kunskap vi samlar på oss. Så att vi reflekterar denna gudomliga kärlek mot våra nästa, mot våra fiender, om så krävs. Detta är det enda målet med att ha kunskap. Att älska. Och sen en vers 2 och 3. Kort om det också. Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Men om någon älskar Gud, så är han känd av honom. Om någon tycker sig ha kunskap. Det finns en läsart här, alltså en variant mellan olika grekiska texter. Vissa lämnar bort det här ordet något. Något, alltså att man bara har kunskap. Att Paulus betonar inte innehållet i kunskapen, utan att man har kunskap. Och det passar väl in med det han har talat om. Korintiernas uttryck var att vi har kunskap. Hur som helst, vi ser ett ironiskt uttryck här av Paulus. Han som ännu inte har, eller om någon tycker sig ha kunskap, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Den personen som verkligen tror sig veta, känna till, vara insatt, som menar sig besitta kunskap, är den person som inte inser att han inte har kunskap. Ironiskt. Tvärtom, en sån person som har kunskap borde förstå att den kunskap han har är verkligen ingenting inför Gud. Och hur som helst så är den bara ett medel. Om du påstår att ja, jag har kunskap, så har du redan bevisat att du inte besitter just den kunskapen du borde ha. Och vilken kunskap är det? Jo, att kunskapen i sig är ett medel till kärlek. Så den som påstår sig ha, han har inte. ironiskt. Men om någon älskar Gud, så är han känd av honom. Och igen har vi en läsart här. Vissa lämnar bort ordet Gud och av honom, så att det bara blir: om någon älskar, så är han känd. Eller om någon älskar, så vet han. Alltså det blir en repetition av det vi redan konstaterat. Om någon älskar, så har han verkligen den kunskap han borde ha. Det är precis den kunskapen som han behöver. Om han älskar. Agape älskar. Inte romantik, inte kärlek till din familjemedlem, utan agape kärleken. Kärleken till din nästa. Så att du ger av dig själv, inte tar från din broder eller din syster. Den som älskar på detta sätt har verkligen kunskap. Om du vill ha kunskap, bra. Låt detta vara ditt mål med kunskapen. Så vi går inte längre än så idag, men vad bör vi ta med oss, vi som är kristna, vi som älskar, tror, bekänner oss till Kristus? Vad bör vi ta med oss? Vi har konstaterat att kunskap utan kärlek leder till upplåsthet, till stolthet, till synd. Kunskap utan kärlek är att älska sig själv. Själviskhet. Sätta sig över andra. Men utan kunskap så är du förlorad. Vi borde ha ett, vi har några bibelställen här på väggen. Men vi borde ha ännu ett där det står Hosea 4:6. Mitt folk går under av brist på kunskap. Ingen ska komma in hit och tro att kristendomen är en ointellektuell religion. Att vi bara sitter här och är fromma. Vi bygger vår gudsfruktan på kunskap. Om vem Gud är. Om vem vi är. Om evangeliet är. Om den enda vägen till frälsning. Det finns vissa av oss här i församlingen som älskar böcker. Älskar att läsa. Just för att vi vet att genom kunskapen kommer vi närmare och närmare Guds kärlek. Vi kommer till den kärleken. Vi förstår vad den handlar om. Den är inte bara någonting som vi har en trevlig känsla om. Det är någonting som vi verkligen med intellektet förstår. Och det är: du måste veta att du är en syndare och att Gud är helig. Du måste veta att all synd kommer att bestraffas med rättvisa. All synd. Du måste veta att du i dig själv är okapabel att göra någonting åt detta. Att du behöver någon annan. Du behöver en frälsare. Du behöver Jesus Kristus. Du måste veta att det enbart genom att du förtröstar på honom, att du tror på honom, som du kan bli frälst från Guds rättvisa dom. Så för det första, du måste ha kunskap. Och för det andra, du måste ha kärlek. Eller du måste visa kärlek. Som kristen, igen, ska du använda kunskapen för att nå fram till målet, vilket är kärlek, agape, Guds kärlek. Du måste använda din kunskap om hur ovärdig du är att bli frälst för att visa andra människor samma kärlek. Om du använder kärlek, om du använder kunskapen för att slå ner dem, för att vinna ett argument, för att vara den högste, den mest intellektuella, den smartaste, vinna debatter, har du missat målet. Men om du använder kunskapen för att visa dem vägen, sanningen och livet, Kristus Jesus själv, om hur ovärdiga vi allihopa är och hur mycket kärlek Gud visar oss, då använder du kunskapen rätt. Då visar du kärlek. Och vi konstaterar också det i onsdags, hur det är Guds plan. Det är hans verk att vi blir frälsta. Vår försoning är helt och hållet från Gud. Vi drar inte på något sätt till vår frälsning annat än synden som gör den nödvändig förstås. Om Gud har kallat dig, om Gud har frälst dig, om han har försonat dig med sig, då du ännu var hans fiende, då du ännu hatade honom, spottade på honom, föraktade honom, då du ännu vägrade att underkasta dig vad han har sagt i sitt ord, om han då i den stunden kom till dig och kallade dig och förde dig till liv, hur kan du då inte visa samma kärlek mot dina fiender, mot din nästa? Är du större än Gud? Är du, har de gjort mera illa mot dig än vad du har gjort mot Gud? Finns det någonting som du absolut inte kan förlåta? Nej, förstås inte. Gud har visat dig agape. Och nu är det din tur att visa andra agape. Vi kommer också ihåg synderskan som kom och smorde Jesu fötter. Hur hon inte kunde sluta kyssa Jesu fötter. Hur hon hade mycket att få förlåtet. Hon var en synderska. Alla visste det. Det var allmänt känt. Hon är en synderska. Men hon kom. Hon smorde frälsarens fötter. Hon slutade inte att kyssa honom. Varför? För att hon hade fått mycket förlåtet. Hon hade fått mycket förlåtet. Därför älskade hon mycket. Hon visste att hon var en syndare. Och hon visste att Jesus kunde frälsa henne. Därför älskade hon mycket. Men farisén Simon, som också var där, det var han som hade bjudit in Jesus till en måltid. Han gav honom inte ens vatten att tvätta sina fötter med. Farisén Simon visade liten kärlek. Varför? För att han inte visste hur mycket han behövde få förlåtet. Han trodde han var rättfärdig. Att han var nästan syndfri. Jag har allt mitt på det klara. Jag behöver inte få så mycket förlåtet. Därför visade han liten kärlek. Har du fått mycket förlåtet? Är du som synderskan som kommer ner och faller ner vid Jesu fötter, smörjar dem med olja, torkar dem med ditt hår, kysstar dem, visar du mycket kärlek? Du måste visa kärlek. Du måste ha kärlek. Och för det tredje, du måste ödmjuka dig. Vi är frälsta av nåd. Låt mig påminna om det. Vi är frälsta av nåd. Och om det är av nåd, så är det inte längre genom gärningar. För då vore nåden inte längre nåd. Har du någonting att tillföra din frälsning? Finns det någonting som Gud kan tacka dig för? Kan du lyfta fram någonting där på domens dag och säga: se Gud, se vad jag gjorde, se hur jag gjorde det här. Det finns ingenting. Det fanns ingenting gott i dig. Ingenting som gjorde att Gud utgav sig själv för dig. Ingenting. Du måste ödmjuka dig. Du måste inse att det är av nåd. Och leva ut som att det är av nåd. Har Gud kallat dig av nåd, kan han kalla din värsta fiende av nåd. Du måste ödmjuka dig. Men alla är inte kristna. Jag har talat till oss som tror, som böjer oss inför Herren, som älskar honom. Men alla är inte kristna. Alla hamnar inte i himlen. Alla har inte lärt känna Jesus som sin frälsare, sin Gud, sin Herre. Vissa har bara kunskapen om Gud, kunskapen om Jesus. Många har hört om Gud, men aldrig böjt knä för honom. Alla som är här har hört idag om Gud, har fått kunskap idag. Det är en kunskap som Gud har låtit dig få, som han i sin suveränitet, i sin försyn har låtit dig få. Men det räcker inte med att du har kunskap. Ingen blir frälst av att veta om Gud, att ha kunskap om Gud. Du måste ha mer än kunskap. Kunskapen i sig frälser ingen människa. Ingen som bara känner till Gud kommer att vara med honom i härlighet. Du måste ha mer än kunskap. Du måste känna frälsaren. Du måste känna Jesus intim, personligen. Att det inte finns någon annan frälsare. Att det inte finns någon annan väg till Gud, till evigt liv än Jesus Kristus. Ingen kan komma till Gudfadern. Ingen kan komma till Gudfadern utan genom Jesus. Utan genom Jesus. Jag har hört många säga att muslimer är innerliga. Buddhister, hinduer, det är innerliga. De tror innerligt på sin gud eller sina gudar. Men det hjälper den inte. De kan till och med veta om Jesus. Muslimerna påstår att han är en profet. Men det hjälper inte. Det hjälper inte dem att veta om Jesus. De måste veta och bekänna att han är den enda vägen till frälsaren, till Gud. Han är frälsaren. Vi måste veta. Ni måste veta. Att det är bara genom att förtrösta på honom. Och på hans gärningar. Inte på dina gärningar. Som någon blir frälst. Och det finns ett hopp. Det finns ett hopp. För dig som är syndare. Som vet att du är syndare. Som vet att. Att du är hopplöst förlorad. Att du inte har någon möjlighet att ändra på dig. Det finns ingenting gott i dig. Du kan inte göra något som vi accepterar inför Gud. Om du vet det. Om du vänder dig bort från dig själv. Och från dina syndiga gärningar. Dina syndiga vägar. Och kommer till Kristus. Och säger Herre Jesus, rädda mig. Då finns det hopp för dig. Han är den gudomliga kärleken. Förkroppsligad. Han är agape. Han är mäktig nog att frälsa alla syndare. Den största av syndare. Han kan frälsa alla som kommer till honom. Men han frälsar bara syndare. Kommer du till honom med din stolthet. Du vet. Ja, jag vet så mycket. Om du kommer med din kunskap och säger. Jag vet Gud vem du är. Jag vet vad Bibeln säger. Men jag har hittat en annan väg. Jag klarar mig själv. Jag. Okej, gör som du vill. Lev utan Gud om du vill. Lev utan den väg som han har ställt fram åt dig. Lev utan Jesus om du vill. Men du måste ta konsekvenserna av ditt handlande. Du måste ta straffet. För Jesus frälser bara syndare. Din kunskap har gjort dig upplåst. Du har inte Guds kärlek. Så du kommer att gå under i din synd. Men om du vet det igen. Låt mig avsluta med detta. Om du vet det. Om du vet att du ingenting kan göra. Om du har den kunskapen. Om du faller ner för Jesus denna dag. Ja, just denna dag. Och ber honom frälsa dig. Då finns det hopp för dig. Då är han din frälsare. Det är evangeliet. Låt oss avsluta med det. Kära himmelske far. Tackar dig igen för det ord som du har gett åt oss denna söndag. Att du har påmint oss om vad kunskapen är och vad kärleken är. Att du genom din tjänare Paulus har påmint oss om att ha kunskap är en källa till upplåsthet. Men att använda den rätt är att visa kärlek. Fader, vi som tror på dig, som bekänner oss till dig. Fader, hjälp oss att visa kärlek. Att visa den kärlek du har visat oss. Att reflektera den. Att vara som små Kristusar i världen. att vi utger av oss själva så som han utgav sig själv för oss. Åh Herre, vi ber och vi bekänner att vi inte alltid gör det, att vi använder kunskapen fel. Fader, bevara oss från denna synd. Må vi bli din kärlek tydlig och klar här på jorden när vi förkunnar den för andra. Och Fader, för dem som inte lärt känna dig som sin Gud, som sin Fader, som sin frälsare. Fader, du kan frälsa alla. Du kan frälsa den största av syndare. Du kunde frälsa synderskan i farisens hus. Du kan frälsa alla som är här denna dag. Åh Fader, vi ber för dem. Öppna deras hjärtan. Öppna deras ögon. Öppna deras förstånd. Må det med den kunskap de har fått komma till frälsaren. Till agape. Fader, vi ber detta i Jesu namn. Amen.